Jag hade tänkt att predika, försökte och följa kyrkårets texter och predika om Jesu dop och dopet. Jag tänkte det känns ju väldigt bra att predika om det, men det kom ett ord emellan som jag inte lyckas. Jag försökte skjuta det undan och satt och jobba med ett annat ord, men ja, du vet hur det är. Till slut så får man göra som man upplever att man ska göra, fast man inte vill göra det. Lite motsträvig. Jag har en motsträvig predikant idag, men det går nog kanske bra det också. Jag vill läsa ifrån Jeremia ifrån kapitel 1. Om Jeremias kallelse. Förra helgen predikade jag om riva ner. Murar ska falla. Men nu ska vi predika om både att det kan falla men också att man kan bygga. Men Jeremia 1 och vers 4 tror jag det är så. Det är något fel på de här nya biblarna. De är så svåra att se de här verssiffrorna. jag tror inte det beror på min syn, utan det måste vara trycket det har blivit, som har blivit sämre. Så står det så här i alla fall. Herrens ord kom till mig. Han sa det: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade: o Herre Gud, jag kan inte tala, för jag är ung. Då sade Herren till mig: säg inte jag är för ung, utan gå vart än jag sänder dig och tala vad än jag befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Jag fortsätter. Herrens ord kom till mig. Han sa: vad ser du, Jeremia? Jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa det till mig: du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla det. Amen. Ja, Fader, vi tackar dig för ditt ord. Tack att du gör ditt ord levande och verksamt. Och vi ber heligande om din ledning, om din smörjelse. Tack Herre för att du öppnar mitt hjärta och du öppnar hjärtan, Herre, på de som lyssnar också. I Jesu namn. Amen. Jeremia är ju en person som har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Han levde någon gång föddes någon gång i mitten, 640 före Kristus ungefär. Och uppväxt på en plats som heter Anatot och är en så kallad plats där prästerna fick bo. Det fanns ett antal präststäder och Anatot var en av dem. Och det låg inte så jättelångt ifrån Jerusalem, så under sin uppväxt så en bra och solig dag så kunde han se Jerusalem från utsiktsplatten i Anatot, så kunde han blicka ut och se Jerusalem, den store konungens stad. Och man tror att han fick sin kallelse ungefär 626. Det är väl inte så väl dokumenterat så att man vet exakt på årtalet, men någonstans där. Och han levde ungefär 70 år, och enligt judisk tradition så blev han stenad till döds i Egypten. Så han hade inte något lätt liv. Jag skulle inte vilja byta liv med Jeremia. Det är mest vedermöder om man ser hur hans liv var. Men i alla fall så levde han ju i en orolig tid. Och han växte upp i efterdyningarna efter en kung som hette Manasse. Som var en av de kanske grymmaste kungarna i Juda, och Manasse regerade under 55 år ungefär, och Han fyllde landet med avgudadyrkan. Han fyllde till och med templet med avgudar, så att templet, Gud fick liksom inte plats i templet ens. Och man kallar honom så grym, så att när det berättas om honom så står det att hela Jerusalem var uppfylld av blod. Så kanske det inte var att man vadade i blod, men det var liksom en beskrivelse av hur grym Manasse var. Och efter honom så kom hans son Amon, som var kung i 2 år innan Josia, som var den gode kungen. Han blev kung när han var 8 år, blev han insatt i tronen. Och det berättas om Josia att när han var 16 år så började han söka Gud av hela sitt hjärta. Och han var hängiven Gud, och han sökte Guds vilja. Och när han var 20 år så påbörjade han en revolution. Han började rena Juda, och han började rena Jerusalem ifrån avgudadyrkan, ifrån platser där man tillbad Baal och Malok och andra avgudar. Så han liksom påbörjade det. Och i princip samtidigt så får Jeremia sin kallelse också. Så Gud, när Gud vill göra någonting nytt i Juda under den här tiden, så använder han 2 ungdomar, en tonårig Jeremia och en 20-årig Josia. En kung och en prästson i unga år. Man behöver inte vara ung för att bli använda av Gud. Vi har ju Abraham som var 75 år, och vi har Moses som var 80. Så åldern spelar egentligen ingen roll. Jeremia hade ju många undanflykter. Han säger, ja men jag är för ung. Och vi kan också ha undanflykter. Jag är för gammal, eller jag är kvinna, eller jag är man, eller jag är dittan. Och du vet, man har alla möjliga undanflykter för att tjäna Gud. Och när Herren beskriver Jeremias uppdrag så är det ju negativt. Du ska rycka upp. Det är liksom rycka upp rötter, bryta ner, förgöra, fördärva. Det är ju liksom inga positiva ord. Men när Gud vill göra någonting nytt så behövs ju det också. Men det behövs också någonting positivt. Du ska bygga upp. Du ska plantera. Det handlar om att göra någonting stabilt, bygga murar, bygga skydd, men också plantera någonting som får liv och som får växa. Men innan man kan bygga nytt så måste man riva ut. Så är det. Jag brukar titta på de här byggprogrammen ibland. Ja. Och då är det liksom, det kan ju se ganska brutalt ut när man ska renovera ett kök. Man river ut allting. Och kvar blir det ju bara stommar och det ser naket ut. Och kan det verkligen bli något av det här? Men man måste göra det för att förnya, för att bygga det nya. Det betyder inte att det gamla var dåligt. Men när Gud vill göra något nytt så behöver han plocka ut gamla köksbänkar och skåpluckor som hänger lite snett. Då river man ut det. Jeremia, han var ingen snickare, så han hade inga verktyg egentligen. Det enda han hade var, vad säger Gud? Jag lägger mina ord i din mun. Det var de verktygen han hade. Mina ord i din mun. Du ska tala ord som rycker upp och river ner. Du ska tala ord som bygger upp och planterar. Det var Jeremias uppdrag. Och så säger Gud så här till Jeremia: jag ska vaka över mitt ord så för att det ska uppfyllas. Gud skickar inte bara ut sitt ord för att det ska talas ut, utan han vakar över det. Han liksom ruvar över det för att det också ska uppfyllas, det han har sagt. Vi har ju, jag predikade som sagt förra helgen om Jerikos murar som rasar. Och det var ju murar som hindrade Israels folk från att komma in och inta det område som Gud hade gett dem. Murar kan ju hindra oss, men murar kan också skydda oss. Det finns bra murar och det finns dåliga murar. Murar som står i vägen och murar som skyddar. När Magdalena Andersson blev statsminister, jag vet inte om det var från första eller andra gången, men så sa hon ju så här om gängkriminaliteten, att vi ska vända på alla stenar för att förändra, för att liksom bryta ner den här gängkriminaliteten. Vi ska vända på alla stenar. Nu vet jag inte om hon har gjort det, men det var liksom det hon sa. Och ska man ha förändring så behöver man ju vända på alla stenar. För att se, i ett bygge till exempel, så kanske man tar upp en sten och säger, är den här bra? Ja, men den här ser okej ut, den här kan vi använda. Och så tar man nästa sten, ja men den här börjar spricka, den är liksom inte, ser inte bra ut, då lägger vi bort den. Den har gjort sitt verk, den har varit bra ett tag, men nu får vi lägga den åt sidan. Men den här stenen var bra, och så sorterar man och ser vad är det som ska vara kvar, vad är det vi kan bygga vidare på, och vad är det som har förbrukat sin tid på något vis. Så får man vara tacksam, för den här stenen, den har gjort så mycket gott. Men vi lägger den åt sidan, vi minns det, vi kommer ihåg den. Men vi bygger med de här kan vi använda. För när man bygger nytt så förkastar man inte allt gammalt, utan man kan ju använda vissa gamla saker. Vissa kan man ju, både nytt och gammalt, kan man ju använda. När man bygger nya hus eller förnyar köket, så kan man ju använda både nya och gammalt material. Och Jeremia, han gick ju upp Guds uppdrag att riva ner det som drog människor bort ifrån Gud. Riva ner det som hindrade Gud från att verka i människornas liv. Gud fick inte längre plats. Han var liksom undanträngd. Han fick inte ens plats i sitt eget tempel, för det var fyllt av avgudar. Och Josia, han gjorde som kung också sitt bästa för att tjäna Herren. Han hade en iver att följa Gud. Han hade en iver att lära känna Gud. Han hade en iver att göra Guds vilja. Och det står att han började att förnya templet, renovera, restaurera. Men inte bara templet, utan det står att över hela Judaland så trängde han in i hemmena. Jag vet inte om han gjorde det personligt eller om han skickade sina soldater för att upptäcka om det fanns några avgudar i de hemmen. Och sen så tog man ut dem och krossade avgudarna. Det var liksom en ganska brutal förnyelse. Men Jeremia och Josias generation, de ville förändra, de ville följa Herren. De ville inspirera sin generation och göra det bättre för den kommande generationen också. Sen så vet man ju aldrig om den kommande generationen följer Gud, men man liksom ville vara en förebild för dem. Och förändring är ju en process. Det är ju liksom ingenting som man gör snabbt. Och går liksom en 5 minuter så har man förändrat allt. Och ni vet, när det är nyår, då ska man ju ge löften. Och så ska man ju, man ska hålla dieter. Och man ska gå in i vikt. Och man ska ju, man massa löften. Jag har slutat ge löften på nyår. För jag tänker, ja, varför ska jag göra det? Det är bättre att ha försöka ha ett liv som där man alltid strävar efter att göra det bästa. Men förändring är ju en process som kräver tid, det kräver uthållighet, det kräver mod att våga göra det. Det kräver en känslighet och en följsamhet också, som man inte bara förändrar för förändringens skull. Det krävs vishet. Men det krävs också en ritning. Vad är det liksom, jag brukar ju titta på det här grand design, jag vet inte om jag tittar på de här byggnadsprogrammen när de ska bygga jättestora villor, och det är, ofta är det ett par då som de har gått med pengar, och så bor de förmodligen i ett fint hus, men nu har de kommit på, de har hittat en jättefin plats där de ville bygga ett helt nytt hus, och så ska de vara byggprojektledare själva, och så har de ingen erfarenhet av det. Och det blir ju liksom, det är ju svårare än de har tänkt att göra det. Och oftast blir det kanske inte riktigt så som de tänkt. De går på några nitar under vägen. man upptäcker att det här, den här tanken kanske inte var så bra. Då så får man liksom korrigera sig under resans gång också. Att man ser att ja, det här funkade inte, då gör vi så här istället. Och ibland blir det dyrare än man har tänkt. Och man ångrar sig kanske när man är mitt emellan där. Man är liksom, man har inte riktigt lämnat det gamla huset och det nya är inte klart. Så bör man, men vad har jag gett mig in på? För det här är ju nästan övermäktigt. Men sen när man tittar på slutet och de står där i sin nya fina villa eller hus och byggnad. Och då, så, då ångrar de sig inte. Utan då är de ju liksom, då har de hittat, det här är ju så, det är fantastiskt. Det var tufft, det var en jobbig resa, vi trodde knappt att vi skulle klara det. Men nu är vi här, och det är klart. Så jag ska avslöja alla tv-program jag tittar på. Jag brukar titta på ett annat program som heter Property Brothers. Det är sån här, det är två tvillingar, det här är i USA då. De som hjälper... Ja, hjälper de som vill flytta in i hus, och så hittar de en gammal renoveringsprojekt då, hittar ett hus och sen så talar de om vad de kan göra och hjälper dem. Och det går också inte alltid som de har tänkt. För att när de har köpt det här huset och så börjar de riva ut och börjar, så hittar de alltid sånt som de inte kunde se när allting var på plats. När renoveringen börjar så upptäcker de att det här, vi måste byta alla ledningar, eller vi måste byta balkarna. Det är liksom alltid någonting som är, och det här var termiter som har angrepp. Så det blir alltid dyrare än de har tänkt. Men när resultatet blir ändå alltid bra, de brukar ändå få ihop det. Och det kan ju se brutalt ut när de håller på. Alltså, de river ut allting och det är liksom bara ett skal kvar. Men när man är klar, när processen är färdig, så är de väldigt glada. Så det gäller ju att veta och ha, liksom, ha en vis byggmästare. Det finns ett annat program, det tredje program, som heter Fuskbyggaren. Har ni sett det? Det är också det, men då vill de ju köpa och så ska de bygga ett hus. Och sen så hittar de någon pålitlig, tror de, byggmästare. Och så går de på världens dit, de här bygger och ibland blir det klart. Men när de flyttar in så är det fel lutning i badrummet. Eller det är alla möjliga. Och det slutar ju alltid med att de går nästan under. Alltså rent ekonomiskt så blir det ju ett jättebakslag. Och relationerna blir inte så bra. Det blir jättejobbigt för dem. För att man har anlitat en byggmästare som inte gör jobbet på rätt sätt. Och då är ju en förändring blir ju förödande. Fast man egentligen hade tänkt att det ska bli någonting bra, så blir det ju någonting som blir nästan en katastrof för dem. Så Paulus säger, som en kunnig byggmästare har jag byggt. Jag har lagt en grund. Det finns egentligen bara en grund som kan läggas. Och det är Jesus Kristus. Honom som korsfäst, död, begraven och uppstånden. Det finns ingen annan grund. Och på den grunden bygger vi vidare. Och så talar Paulus om att en dag så ska det visa sig hur jag har byggt. Om vi har byggt med trä, gräs eller halm. Eller om vi har byggt med guld, silver eller ädelstenar. Det finns en dag som kommer avslöja vårt bygge. Och för de som bygger hus så blir det ju ofta att man har någon som besiktigar innan man får flytta in. Ja. Vi lever ju i Guds bygge. Där är det ju liksom en ständig granskning. Vi har ju Gud som är övervakare. Och vi behöver profeter som Jeremia och ledare som Josia som hängivet vill göra Guds vilja och inte rädda heller, utan kan kasta ut det som inte ska vara kvar och bygga på det som ska vara kvar. Och det kan ju låta väldigt som att man ska inte förkasta allt, men ibland så Gud vill ju Gud är ju ingen kopiator. så att han kopierar det som gamla, utan han är ju i en förnyelseprocess. Vi är Kristi kropp. Människokroppen har, vi byter celler hela tiden, vi förnyas. Och så är det också med Kristi kropp. Noa, han byggde någonting som ingen annan hade byggt. Han fick säkert många hånfulla kommentarer. Varför bygger du som du bygger? Du kunde ha byggt ett jättefint hus istället. Du kunde ha byggt många hus till och med. Varför bygger du? Ja, jag har fått en ritning ifrån Gud. Jag har fått ett ord ifrån honom. Det är han som har sagt att jag ska göra så här. Och då gör jag så här. För han har sagt att en dag så kommer jag behöva den här arken. En dag så behöver jag komma och gå in i den här arken. En dag så kommer det här bygget att visa sig att det behövdes. Att jag behövde göra på det här sättet. En dag kommer det att visa sig. Jeremia, han får ett uppgift att gå till krukmakaren. Och så står han och betraktar krukmakaren som håller där på och drejar och formar leret. Och ibland så misslyckas leret i krukmakarens händer. Vad gör han? Ja, han förkastar ju inte leran. Nej, vad gör han? Han börjar om. Han tar den här leran, bearbetar den. Och så sätter han den på drejskivan igen. Och så börjar han om. Och gör av samma lera ett nytt kärl. Och vad står det? Så som han vill ha det. Han gör ett kärl så som han vill ha det. Och som Bo läste här i början. Tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Tänk inte på det som har varit eller det som har hänt. Det är ju lätt att man ibland kan ju fastna med ögonen i backspegeln och bara se på det och tänka på allt fantastiskt man har varit med om. Och det är ju inget fel egentligen. Det är ju, vi lever ju med erfarenheterna av gårdagen. Men man får inte fastna i det. För det kan hindra en från att köra. När man kör bil så tittar man ju inte bara i backspegeln. För då kan man ju missa de avfarter man ska framåt. Se framåt. Gud har nya planer, säger han. Jag gör någonting nytt. Var uppmärksam. För det har redan börjat, stod det. Märker ni det inte? Ja, det kan vara svårt. Det kan vara svårt att märka det. Redan nu har det börjat, säger Gud. Redan nu. Och det är väl det som har legat på mitt hjärta också. Inte för att jag kanske inte märker förändringen. För man är inne i verksamheten. Så det har det svårt att märka. Men om Gud säger att vi lever i förändringens tider, så då är det ju så. Sen hur förändringen kommer och hur förändringen kommer att se ut, det vet vi inte. Vi vet bara att vi ska ha blicken fäst mot honom. Trons upphovsman och fullkomnare. Och han har ritningen, han har kartan, han vet vägen. Han har själv redan vandrat den, så han kan leda oss på den vägen vi ska. Vi ska inte förkasta allt det gamla, men vi ska inte heller vara rädda för att följa Herren in i det nya. I Jesu namn. Amen.